Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Så är det. Det är söndag morgon. Mungiporna är uppåt och panelen är här för att lösa era problem som dyker upp lite då och då i livet. Så är det ju. Henrik Fexeus, välkommen hit.
God morgon.
Tankeläsare och författare. Mm. Ja, vi har lärt känna dig här som en stadig röst i Dilemma-panelen.
Och en ostadig själ.
Ja. Ja. Bredvid dig har vi Jossan Kraffer som håller på med någonting, jag vet inte vad.
Piller och tabletter
har han. Pill in Ibiza.
Att du kan pill in Dilemma.
Jag hittar lite olika tabletter här. Jag tänkte jag kan ta dem under programmets gång. Mm. Och så får vi se hur det utvecklas.
Var det fest igår, Jossan?
Så du är under påverkan på det här så här dags?
Ja. Ja. Nej, alltså inte nu, om jag tar tabletterna. Men alltså jag kan ju inte hjälpa att ni har massa tabletter i studion.
Nej. Vi har lagt fram det till dig där man kan ta godis eller tabletter eller bullar.
Ja.
Hör du, tack så jättemycket för att du är här. Du är radiostjärna, podcaststjärna och mediepersonlighet och allt möjligt. Och bredvid dig sitter Thomas Järvheden.
Ja,
Thomas.
Sa jag Thomas?
Ja, men det är okej. Jag är sekreterad på internationell.
Jag är så influerad av, vad heter han? Tony
Irving. Här sitter Thomas Järvheden och röker cigaretta.
Så är det. Du är ståuppkomiker och författare, har vi sagt att du är.
Ja, jag släpper en bok nu. Släpp men i övrigt är jag mest ståuppkomiker.
Just det.
Och artist.
Absolut. Och ni vet, kan du dra adressen hit för de som vill skriva in hit och få sina problem lösta av er?
Ja, det är väl dilemma@mixmegapol.se.
Åh, jättebra. Så hamnar vi namnen också så att de kan vara anonyma.
Skriv.
William har skrivit till oss. Han skriver att hans tjej är känslokall.
Oj, ja. Typiskt tjejer.
Ja.
Nej.
Jo.
Först ut är William. Han skriver så här. Hejsan. Jag och min tjej har varit tillsammans i ett år och nyligen flyttat ihop. Jag gillar henne jättemycket. Men hon visar aldrig att hon är attraherad av mig. Det har hänt kanske 2 gånger att hon tar på mig på ett sexuellt sätt. Vi har sex, men det är alltid jag som tar initiativet. Och det här tär på mitt självförtroende. Jag har tagit upp det här flera gånger och förklarat hur jag känner. Jag har sagt att jag känner mig bortglömd och oattraktiv. Hon säger att hon tycker att jag är sexy, men jag tror inte på henne. Jag har alltid haft bra självförtroende, men just nu är det i botten. Hon har sagt att hon inte har haft några problem att ta för sig med andra, men med mig så tycker hon att det är jobbigt. Och jag har pratat mycket om det, men det händer inget. Under en vecka så tog jag ett steg tillbaka och tog inget initiativ till sex. Då gick hon i taket och frågade om jag slutat tända på henne och sa att hon mådde dåligt av det. När jag förklarade att det är så jag känner hela tiden blev hon bara arg och verkade inte förstå mig alls. Jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag stanna kvar och acceptera att mitt sexliv ser ut så här trots att jag får dåligt självförtroende av det, eller borde jag rent utav glömma det här förhållandet och gå vidare? Undrar William. Vem vill ta den här bollen? Järvheden.
Jag kan öppna med en kortis. Jag tycker han ska lämna förhållandet medans tid är.
Okej. Jossan, kort.
Nej, jag tror bara att hon har lite svårt att visa ömhetskänslor. Jag tror att de sitter långt in. För att hon vill ju uppenbarligen vara med honom. Hon blev ju besviken när det gick en vecka och de inte hade sex. En vecka är ändå inte jättelänge. Jag tror hon bara... Hon kanske har vuxit upp på ett sätt där man inte har visat känslor på... Alltså, ja, jag tror bara att det är svårt för henne att visa att hon är attraherad av honom. Hon måste öva på det.
Men det har tagit ett år.
Men jag tror ändå att det finns chans.
Det är inte ovanligt att relationer hamnar i det här, men det brukar oftast ta betydligt längre tid än ett år, och det gör mig lite orolig. Samtidigt, precis som Jossan var inne på, så när han sexvägrade så var det bara en vecka. Så det låter ju ändå inte som att frekvensen på det problemet då. Förlåt, jag förstår att han känner att, men du hade inte problem att ta för dig med andra. Vad är felet med oss? Det är så här att paradoxalt nog så kan det vara så att man ibland har lättare att ta för sig sexuellt av personer som man inte är jättekär i, för då är det inte så mycket på spel. Så det faktum att hon hade lättare att ta för sig av andra men inte med honom kan faktiskt betyda att hon är mer kär i honom. Det låter jättekonstigt, men det är inte helt ovanligt.
Så man är inte 100% tänd på sin tjej, så är det ett bra tecken.
Nej, det är inte alls det jag säger. Men problemet här är att det finns en obalans. Och jag tror tyvärr inte att den kommer lösa sig. Så att frågan är om Järvheden kanske är inne på... rätt spår. Ja, absolut.
Ja. Mm. Jag tror också så här, nämligen att antingen så har man det eller så har man det inte. Och visst, man kan öva på det, men när man redan är tillsammans, när balansen är redan sned, det är svinsvårt att ändra det. Och han kan fortsätta med sina små, liksom, och sin lilla miniterror genom att inte ta initiativ och hitta dit. Men frågan är om det kommer väcka henne eller inte. Jag tror inte det. Och jag tror han skulle bli lyckligare med en kvinna som är varmare och mera... Ja, han, redan nu har han fått dåligt självförtroende och känner sig inte lika attraktiv längre. Så här. Det kommer vara förödande för honom. Han kan ge det chans, men då ska han sätta upp det. Okej, ett kvartal ger jag. Och så ska han berätta det för henne också.
Ett kvartal?
Ja, men du vet, han måste ju sätta ut en tid så att det inte bara går plötsligt 4 år, 5 år och så har hans liv han dåligt självförtroende.
Okej. Okay. Mm. Jussan, du får faktiskt komma in här.
Ja, schysst. Nej, jag tror att man ska acceptera varandras olikheter. I det här fallet så tror jag faktiskt inte att det är kört. Jag tror bara att hon visar inte känslor på samma sätt som han gör, och de kan väl älska varandra ändå. De kan,
hon verkar vara oförstående för sig själv. Alltså hon verkar ju inte förstå riktigt sitt eget
nej, handlande. Men det är ju bara så som hon är. Sen så när de väl har sex eller gör vad de nu behöver, så är det ju bra. Så
man blir väl trött på någon som inte tar initiativ. Om man alltid är den enda som tar initiativ till sex.
Hon är väl en sån som, hon kommer säkert igång efter en stund. Hon är bara den som inte tar första steget till just den biten.
Då får man förbanna sig.
Fast
hon visar inte riktigt med betygelse överhuvudtaget.
Nej, det verkar så.
Och när han lät bli och så förklarar han varför, så känner jag, då blir hon arg på honom.
Jag har ju levt i det här i 7 år.
Du har levt i det? Ja. Berätta.
Och mitt stora misstag var ju att jag försökte säga, men vi har andra saker som kanske är bra, och lappa ihop det eller liksom bygga på olika sätt. Men balansen var för ojämn, och mitt största misstag var att jag inte från början gjorde det Thomas föreslår. Jag borde ha insett att det här kommer inte fungera, men jag var för feg.
Du stod ute 7 år.
Ja, och till slut så var det jag som blev dumpad. Jag hade säkert varit kvar i det där annars, för att jag till varje pris försökte få ordning på det. Okay. Och det var inte värt det.
Men fick inte ni barn ihop?
Nu sa ju inte jag vilken av mina relationer det här var.
Men jag tänker, fick ni barn ihop?
Ja, men är det viktigt?
Nej, men det enda jag vill säga med det, då blev det ju ändå en behållning av det. Det är det jag försöker stötta här nu. Jag vill,
alltså... 7 år av dåligt sex och sen ett barn av det, ja.
Ja, men vadå? Det är väl bättre än ingenting?
Jo.
Jag har flera 7-åriga relationer bakom mig.
Nej, dumparna!
Är det dumpa där? Alla tycker det utom
Jussa. Varna,
dumpa. Nej, kämpa lite till. Ett år, det är ingenting.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Frida. Jag hade en kompis som jag var väldigt nära med när vi var yngre. Vår vänskap blev sämre och sämre när vi växte upp och vi bråkade mycket. Hon snodde killar och högg mig i ryggen flera gånger. Det var ingen bra vänskap helt enkelt. Det slutade med att vi inte hördes av under många år. Hon träffade en kille och det blev naturligt att vi inte sågs längre. För några månader sedan så började vi höras igen. Vi sågs på en fika och rensade luften. Det var trevligt, men vi är ju inte bästa vänner igen. Nu blev hon nyligen lämnad av hennes sambo sedan 9 år. Och nu har hon börjat höra av sig till mig som en galning. Hon säger att hon behöver stöd och prata med en nära vän. Men jag ser oss inte som nära vänner längre. Vi hade precis börjat att reparera vår vänskap. Jag känner inte för att vara något stöd för henne eftersom vi knappt har pratat på nästan 10 år. Samtidigt så tycker jag synd om henne. Borde jag stötta min förra detta vän nu eftersom hon behöver det, undrar Frida. Vad säger Jussan? Kommer hon krypande?
Nu kommer hon krypande, precis. Fan. Ah. Gud vad svårt. Jag tycker det är jättesvårt att säga, för på ett sätt tycker jag man ska vara schysst mot någon som har problem och söker sig till en. Då måste man kanske ibland, även om man tycker att det är lite jobbigt eller omständigt eller så här, då tycker jag ändå man ska offra sig. Mm. Samtidigt som jag känner att den här bruden, hon var ju inte schysst när de var yngre och snodde killar och högg henne i ryggen, kanske inte på riktigt, men
billigt.
Ja, så jag är lite osäker. Jag blev osäker på det här.
Fixeus, vad säger du?
Jag tänker att hon kan faktiskt fråga den här kompisen hur det kommer sig att kompisen vänder sig till henne. Mm. För det kan man ju, den frågan tycker jag är att man kan ställa. Vi har precis bara börjat prata med varandra. Hur kommer det sig att du vänder till mig med det här? För då kanske hon får veta att hon har inga vänner i hela världen, den här tjejen. Och då kanske hon får ställa upp och vara lite stöttande. Men annars kan det ju vara så att människor som går igenom en sån här process, de slänger ut tentaklar åt alla håll, för de har plötsligt otroligt mycket tid och samtidigt väldigt mycket behov av att bli sedd och bekräftade. Så det kan ju vara så att hon är en av 50 som får den här propån om att vara där och stötta. Men så ställ frågan, hur kommer det sig att du vänder sig till mig? För vi känner ju faktiskt inte varann så bra ännu.
Så kanske hennes andra vänner har sagt nej för att hon kanske behandlat dem likadant
som hon har behandlat. Så kan det vara.
Vad säger du, Thomas?
Ja, jag tänker så här att det verkar som att våran kära brevskrivare inte är så sugen på att vara det där stödet.
Nej.
Och då kan hon kanske försöka att hålla de här samtalen ganska korta. Man kan ju hitta på, skriva en liten lapp i fickan med tre härliga ursäkter, som om man inte kommer på det kan man ta upp lappen och titta. Säga, det låter jättejobbigt. Och sen efter ett par minuter kan man säga, nu ringer det på andra, eller nu måste jag in i det där mötet, eller nu
jag måste gå bajsa.
Någonting som gör att hon slipper ha de här 50 minuters samtalen med henne.
Men hon ska inte markera.
Nej, jag tycker det känns onödigt. En vänskap kan få rinna ut i sanden. Det är oftast
att det här rammer inte riktigt ut i sanden.
Alltså, nej, men den här nyfunna återvänskapen kan ändå liksom, den kommer väl sina om hon inte ger så mycket. Hon verkar inte vilja ha henne i sitt liv liksom.
Jossan?
Nej, jag sitter och tänker på så här egna gamla vänner man har haft och som, ja, just vänskaper som har runnit ut i sanden och tagit slut. Det är ju väldigt sällan en sån vänskap återupptas ordentligt och att man blir tajta igen ordentligt. Jag tror jag aldrig har varit med om det. Däremot har jag träffat gamla vänner, gått och tagit en öl, tagit en fika och så här. Men det blir inte mer än så, och det räcker också. Det känns ganska lagom.
Kan det vara så att det är som ett förhållande, att hon känner sig sviken av den här vännen tidigare, och så att när hon kommer närmare och fått förtroende igen och blir bra vänner igen, så är hon rädd att hon ska bli sviken igen?
Ja, men det kan vara det, och sen kan det också vara vänskap, alltså uppväxt. Jag tänker att man liksom växer åt olika håll, att man blir väldigt olika, och det är svårt att liksom hitta någon gemenskap i det där.
Jag tror också, om man blivit backstabbad någon gång i ungdomen utav någon, då kommer man alltid se den här personen som en backstabber. Det kommer aldrig gå att tvätta bort alltså.
Nej, men jag tycker att det är fint att det är jättebra att de träffade som vuxna människor, pratade ut och till och med rensade luften om det här, så att de båda liksom kan gå vidare. Men steget från det till att du är min bästa vän, hjälp mig genom den här processen, det är ju väldigt, väldigt stort.
Stötta sin före detta kompis? Nej, ja eller nej?
Fråga varför,
Jossan, stötta.
Stötta lite grann.
Lite grann?
Bara lite.
Ja, lite halvhjärtat.
Okej. Okay. Tack för de raka svaren. Ja. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Jenny. Min sambo är rik, åtminstone i mina ögon. Han har flera miljoner placerade i aktier. Det är pengar som han till största delen själv tjänat ihop på aktiemarknaden innan vi träffades. Vi har båda ganska bra jobb och tjänar helt okej. Så pass bra att vi kan åka på ett par utlandsresor varje år för pengar som vi lägger undan från våra löner. Det är absolut inga lyxresor, men vi har inget behov av femstjärniga hotell. Ändå gör det lite ont att min sambo sitter på så mycket pengar att han inte vill använda något för att göra vårt liv bättre. Vi kunde åkt på en drömresa till Västindien några veckor utan att hans pengar skulle mer än naggas i kanten. Men jag har efter några år förstått att hans pengar hellre går i graven än att han betalar för en sån resa. Det som smärtar mig ännu mer är att vi inte kan få barn på egen hand. Men han kanske kunnat få, hade kanske kunnat få det med hjälp av min sambos pengar. Jag har barn sedan tidigare, men inte min sambo. Vi har haft flera missfall och nu finns inte den chansen längre. Min sambo vill ha barn över allt annat, säger han, men det får inte vara för dyrt. Varje dag är jag rädd att han ska hitta en annan kvinna som gratis ska kunna föda hans barn. Det är lätt för mig som inte har några miljoner att tycka att det skulle vara värt att lägga på ett barn. Men jag är säker på att om jag hade haft de här beloppen så skulle jag använt mina pengar till att glädja oss. Jag avskyr snålhet men är rädd för att betraktas som utsuga om jag står på mig för mycket. Ska jag stanna hos den här mannen? Hur lär man sig att stå ut med att någon har så mycket pengar och inte vill dela med sig? Ska jag vara så generös att jag föreslår min man att hitta en annan kvinna som man kan få barn med medan vi ändå fortsätter få relation? Undrar Jenny.
Hängde
ni med? Det var betalade Nobelpriset. Det var nästan en roman. Vad säger...
Spännande han det blir också.
Ja.
Och sen är det en ganska udda fråga på slutet.
Liksom. Mm.
ska gå så långt att hon föreslår att han skaffar barn med en annan och ändå fortsätter vara tillsammans.
Är det medan den ändå frågan vi ska ta ställning till?
Ja,
jag har lite mer att ta ställning till, tycker jag.
Vi kan väl börja med den första här då. Ska jag stanna hos den här mannen? Vad tycker Jossan?
Ja, först blev jag lite så här. Ja, jag tyckte att det var lite larvigt att hon var så irriterad på hans pengar, för att båda hade ju bra jobb och tjäna okej och mådde bra och de gjorde små resor och hitan och dit. Jag tycker faktiskt han kan få ha de där pengarna i fred. Men sen när det här med barn kom upp och att det skulle vara dyrt, att vad det nu än är, är det någon slags sån här insemination, jag hatar att säga det ordet för jag säger allt fel, alltså någon sån grej, någon sån här äggdonations bla bla bla.
IVF är lättare
IVF,
att säga.
IVF kan man säga.
Surrogatmödrar.
Adoption. Alltså, det tycker jag, det kan han väl gå in med. Det kan väl hon bara föreslå. Men du har ju de där pengarna, vi tar lite av dem. Har hon ens föreslagit det?
Det verkar som att hon har föreslagit det mesta här, känns som.
Ja, men ja, då tycker jag han kan bjuda till med den biten, men...
Men de andra grejerna, hon vill åka till Västindien. Och...
Ja, men det kan de väl spara ihop tillsammans.
Ja, någonstans. Vad säger Fexeus?
Alltså, jag tänkte först lite som Sofie, men sen så har vi insett att det här är alltså placerade pengar. Mm. Och då kanske inte han kan röra dem så där utan vidare. Och det kanske är så att han inte har ett behov av att åka till Västindien. Och då förstår jag att han inte ser varför ska vi använda mina placerade pengar till att åka till Västindien när jag inte ens vill det. Han kanske är nöjd med de resor de gör. Och jag fick, genom hela brevet så fick jag en känsla av att hon har inte varit tydlig mot honom i de här sakerna. Tills, som Josefin sa, det här med barnet kom. Det han uppenbarligen då, om vi ska tro brevskrivaren, har uttryckt att han vill gärna ha barn, men det får inte vara för dyrt. Mm. Och det är nog första gången i världshistorien som jag hör någon sätta en liksom ekonomisk någon form av ekonomisk variabel på själva barnanskaffandet. Det låter ju otroligt märkligt. Och på grund av det, och bara baserat på det, så skulle jag säga dumpa honom omedelbart. Vad är det för konstig sak att säga? Jag vill gärna ha barn, bara det är inte för dyrt.
Det känns som att den attityden känns väldigt märklig. Konstigt. Och hennes attityd känns väl också kanske lite märklig, att hon förväntar sig väldigt mycket större generositet än vad hon de faktiskt gör.
Men om så, han har många...
Vi åker bara till Knarröarna, jag vill åka till Västindien, för då har du ju råd med.
Kan inte det känns det, bara, ja, det är som två frågor det här. Reseprylen tycker jag hon kunde lösa genom att bara säga så här, vet du, kan vi inte hoppa över Knarröarna år så sparar vi till en Västindienresa. Alltså, ja. Då öppnar man i alla
fast
fall...
Fast då vet hon att han behöver inte spara, för han har redan de pengar.
Nej, men det kan ju vara så att han ändå räknar med att de här pengarna är placerade till pension eller vad fasen som helst, eller att de sitter låsta. Om inte annat så kommer ju frågan upp då när hon säger att nej, men jag tycker att vi ska lyxa till det, och då hoppar vi över det här. Han verkar ju vara ganska snål, så han kanske tycker att det är en bra idé.
Han kan få känna sig utnyttjad.
Det också.
Att hon förväntar sig att han ska betala allting, så då börjar han känna sig utnyttjad.
Ja, kanske. Det kan ju vara så att en vacker dag så gifter de sig, då blir ju allt hans till hälften hennes. Men när den här barngrejen kom upp, så tycker jag också att det lät så sunkigt. Hon får nog fråga honom om han är beredd. Jag tycker också så här, varför då inte för dyrt? Hon kan bara säga så här, om båda nu har bra jobb. Vi gör en IVF-behandling. Det kostar kanske, jag vet inte, 150 000 säger vi. Vi tar ett lån på det. Om han tycker det är för dyrt att ha hälften av ett lån på det, så tycker jag, då ska hon inte skaffa barn med honom. Men om hon inte är beredd att, om hon ändå har en god ekonomi, ta hälften av det IVF-kostnaden, alltså då tycker jag det är konstigt. Då är hon bara där för att utnyttja honom också.
Det var så bra sagt, vi stänger butiken nu. Tack så mycket.
Okej.
Hejsan, jag och min man har ett annat par som vi står väldigt nära. Vi har barn i samma ålder och vi har umgåtts väldigt mycket. Vi har till och med åkt på semester tillsammans med det här paret, men nu ses vi inte lika ofta. De har äktenskapsproblem. Det började med små tjafs som nästan var gulliga, men tjafsen övergick till större bråk och det gick knappt att umgås med dem. Hur mycket vi än försökte byta samtalsämne så vändes det alltid till deras problem. Eftersom vi står dem så nära så försökte vi hjälpa till och stötta dem så mycket vi kunde. Vi gav dem tips och pratade med dem både enskilt och tillsammans. Ingenting verkade hjälpa. De har gått i parterapi utan resultat. De vägrar ge och ta, utan båda är fast beslutna om hur den andra ska förändra sitt beteende. De är fina människor var för sig, men tillsammans så beter de sig hemskt mot varandra. De säger elaka och hemska saker till varandra, även framför andra människor och deras egna barn. De lever som skilda, men under samma tak. Vi utomstående ser hur mycket deras relation tär på dem själva och deras barn. De vill fortfarande gärna hitta på saker med oss, men bara var för sig. De klarar inte av varandra. Både jag och min man är terapeuter, och i början tog de till sig av våra råd, men nu vill de inte prata om det längre. När vi har uppmuntrat dem till att gå skilda vägar så säger de blankt nej. De menar att det inte är så lätt. Vi förstår det, men så här kan det inte fortsätta. Vi tycker synd om våra vänner och framförallt deras barn, men vi är helt tömda på idéer. Vad ska vi göra för att få våra vänner att inse att de skulle må bättre av en skilsmässa, undrar Rebecca och Henrik i någon parentes. Vad säger Järven?
Ja, en lite tokig idé. Föreslå att få låna deras barn, som uppenbarligen leker med deras barn. Och så åker de på en semester med dem, så att det här paret med problem blir lämnade ensamma en vecka eller vad det nu blir.
Okej.
Okay. Då kanske det händer grejer.
Du tror det? Vad säger Jossan?
Jag fattar inte riktigt varför de är så engagerade i det här paret. Paret är ju så jobbiga med varann att de inte kan hänga tillsammans med dem, utan de vill umgås var och en för sig med de som skriver in.
De speglar väl sig i paret kanske?
Ja, men om de bara... Varför kan man inte umgås med dem en och en då? Det är väl alldeles utmärkt.
Okej, okay. Då ska jag fortsätta göra det. Vad säger Henrik Fixius?
Som terapeuter borde de ju veta att de kan inte visa för de här två att de ska gå skilda vägar, utan det är ju någonting som de här två måste komma underfund med själva. Mm. Uppenbarligen så är de inte riktigt där ännu. Det låter som att de har gjort allt de kan, de här terapeuterna, och jag tycker att de ska lämna det här paret i fred och istället säga till dem att vet ni, alltså, tills ni gör rätt ut er skit, vi kan inte umgås med er, därför det funkar inte. Ni tar med allt ert skräp in i liksom, det vi ska göra tillsammans, och det är bara jobbigt.
Men det verkar som att de vill umgås med dem, men att
det kan man säga med kärlek och respekt. Jag har varit i precis den här situationen, fast jag inte är terapeut, jag är heller inte två utan en, men hade just två goda vänner som var gifta och som kom i luven med varann något enormt. Och jag var väldigt nära vän till båda och umgicks med dem var för sig. Så då fick jag alltid höra om den andra från den jag umgicks med. Och till slut så fick jag ju sätta ner foten och säga, snälla ni, för att vi tre ska kunna fortsätta vara vänner, ni måste reda ut det här innan vi kan fortsätta träffas. För att det här fungerar, vi förstör den här relationen också.
Sista ordet kort, Jossa.
Ja, välj en.
Välj ens och sen rata den andra.
Ja.
Okej. Okay. Tack för det uttömmande svaret, Jossa Winge. Det var tydligt i alla fall. Det var Donald Trumps svar. Ja, tack.
Oj då.
Bygg en mur.
Vadå? Enklast.
Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Camilla. Jag har varit ihop med min kille i snart 2 år och han har aldrig sagt att han älskar mig. Jag tycker det känns väldigt jobbigt. Vi har ett bra förhållande, men det här stör mig väldigt mycket. Om jag har sagt jag älskar dig till honom så svarar han oftast med att kyssa mig. Men han har aldrig sagt den meningen. Borde jag fråga honom varför han aldrig har sagt att jag älskar dig, eller ska jag bara fortsätta vänta? Undrar Camilla. Vad säger Jossan?
Fråga. Älskar du mig?
Mm, ja, säger han.
Ja.
Ja. Eller så kysser han henne. Men han säger ju inte det.
Nej, men...
Förstår du inte henne? Att hon vill ju höra det. Hon vill höra att han ska ta initiativ.
Exakt de orden.
Ja, och hon vill att han ska ta initiativ till det. Du förstår inte det alls.
Säg efter mig. Jag älskar dig. Kan hon säga. Då kanske han säger jag älskar dig. Nej, men alltså det sitter långt in. Det kanske måste till rätt tillfälle. Hur länge har de varit ihop?
2 år.
Oj, 2 år. Ja, det var ganska länge.
Han är typ 20 år och jobbar som byggjobbare. Och att för honom...
Byggjobbare?
Ja, det är min fördom.
Han är såhär, de kan inte säga jag älskar dig.
Jo, men de är typ från exempel. Norrland. Från Norrland också. Så såhär, det känns onödigt att säga. Jag visar ju det med att vara här.
Ja, men det kan vara svårt för någon som... Ja.
Jag håller av dig. Vad säger du, Fixius?
Nej, men jag tror att han inte förstår hur viktigt det här är för henne. Och det är väl inga
konstigheter. Hur ska hon få honom att förstå det?
Ja, men det är väl bara att säga, alltså, det är bara att fråga honom. Nästa gång hon säger jag älskar dig och han försöker hångla med henne istället. Men vänta nu, har du tänkt på att du aldrig har sagt att du älskar mig? Varför säger du inte det? Mm. Det kan ju vara så att han inte gör det. Mm. Kan ju vara så, men det behöver inte vara så. Jag tror snarare som Thomas Linje att han tycker att han visar det ändå. Men hon måste ju förklara att det är viktigt för henne att få höra det, att hon behöver den hedersbetygelsen, heter det inte, men ömhetsbetygelsen.
Är det så att man tycker om dem väldigt mycket, men i grunden kanske inte älskar dem? Kan det då vara avslöjande för en själv att man, när man hör sig själv säga det, så känner man att det här är fel?
Så kan det vara.
Kan det vara så?
Ja, det tror jag. Det kanske är så att han är
att det
osäker,
blir ett kvitto på något sätt.
Ja, alltså det, när man säger det, då vill man ju mena det, så att säga.
Mm.
Men jag får också en känsla av att han nog älskar henne. Okay. Alltså jag vet inte varför jag får det, men jag tror det. Så att det är väl lite
men
du har som,
väldigt lite att gå på för att få den. Vad säger du, Thomas?
Ja, men jag har ett budskap till alla som lyssnar här nu. Alla ni som tror att det räcker med att ge någon en kyss eller det räcker med att göra en god efterrätt eller köpa blommor eller vad fan som helst. Nej, det räcker inte. Man måste säga det med ord. Därför att om den ena säger det med ord och den andra visar det med handlingar så blir det ändå obalans. Mm. Man måste bara skärpa till sig lite. Man behöver inte säga det lika ofta, men då kanske det betyder desto mer de gångerna som man säger det. Och man måste bjussa på det i en
fast
relation.
Fast det kan bli jävligt tjatigt också.
Ja, jag sa ju det. Man behöver inte säga det så ofta.
Men är man för feg för att säga det så kan man börja med att skriva det.
Det kan man också
och lämna
göra.
Över små lappar menar du eller messa ja. Till dem på andra sidan bordet.
Och är det, att ta emot så kan man skriva med rövarspråk så blir det inte lika obvious.
Joja gog,
el olsos karor, dodi gog.
Och det där kan du.
Joja.
Ja.
Okay.
Men det finns ju ingen värre än de som säger det jättemycket men inte visar det.
Nej, det är ännu värre. Det är värre. Hellre då en byggjobbare från Norrland än någon jävla komiker från Stockholm.
Ni lyssnar på ni lyssnar på Doddy Lolly Mamma och
okay.
Josefin. Vadå? Är det inte bättre med en verbal komiker från Stockholm än en tyst byggjobbare från Norrland?
Okay, gud, men, längtar efter den där byggjobbaren nu.
Försök få honom att säga det. Ja. Så kan vi väl säga.
Förklara att det är viktigt för dig att höra det.
Förklara att det är viktigt för dig att höra det, Camilla. Vi har ett brev ifrån Lotta. Hejsan. Jag och min man ska gifta oss i sommar. Våra släkter har inte umgått så mycket och det finns en elefant i rummet. Hans släkt är väldigt politiskt till höger och min släkt är raka motsatsen. Vi har dessutom flera olika släktingar som kan elda igång när de börjar prata politik. Frågan är egentligen om vi ska försöka hålla våra släkter separerade så gott det går när vi gör bordsplaceringen för bröllopet eller inte. Vi vill ju att våra släkter ska lära känna varandra nu när vi har bestämt oss för att spendera resten av våra liv tillsammans. Men vi vill inte ha bråk på vårt bröllop. Hur ska vi tänka? Borde vi försöka hålla isär våra släkter för att undvika dålig stämning eller borde vi blanda friskt och hoppas på det bästa, undrar Lotta. Vad säger Henne Fixius?
Nej, men det här ska ju blandas friskt. Alltså, bara för att ena släkten är till höger och andra till vänster så behöver man inte förutsätta att de är hårt kategoriserade och dumma i huvudet. Förhoppningsvis är det här intelligenta människor som tycker om att diskutera. Det kommer ju bli världens mest livliga och underhållande fest.
Mm.
Jag hade min första flickvän, hennes föräldrar var extremt mycket till vänster. Det var så mycket så att de hade bildat ett utbrytarparti ur gamla KPMLR för de tyckte att de var lite för mycket till höger. Så mycket vänster var det. Och mina föräldrar inte så, utan väldigt blå. Och de fann varann oerhört väl just för att de var så diametralt motsatta. Ja, men nästan. Så att jag tror inte de behöver vara rädd för det här. För att man är politiskt intresserad behöver inte betyda att man är dum i huvudet om bråkstake.
Nej.
Det tror jag inte. Utan jag tror tvärtom, det kan bli väldigt roligt.
Just samma säger du. Du får eldiga diskussioner på bröllopet.
Ja, nej, men jag tror att de är nog bråkstakar och kanske lite små dumma i huvudet. För det brukar man vara när man är politiskt engagerad.
Bättre vara så, Jossan. Totalt ignorant.
Men just därför håller jag med Fixeus. För det här tror jag kan bli härligt. Alltså, det finns ju inget tråkigare än att hamna på ett bröllop till exempel och så sitta med så här... Ja, att det, liksom att det inte är några åsikter som slängs ut. Hellre att det blir lite eldigt och så. Och sen får väl alla hålla sig skinnet. Det behöver ju inte bli handgemäng. Men jag tror på det här. Jag tror på att det kan bli bra.
Men Lotta, här är ju rädd att det ska balla ur. Att det ska bli otrevligt och obehagligt.
Det finns en liten risk att det gör det.
Och det är
en
viktig idag för dem. Vad säger Thomas?
Jag tycker det har varit roligt om hon hade liksom gjort bordplacering. Att det var så här, ett sossebord, ett SD-bord och så vidare. Så att man verkligen måste bekänna färg där man sätter sig.
Ja, och sen friplacering.
Så blir det jävligt trångt vid de som röstar blankt för att folk är fega. Liksom.
Just det.
Ja, och även i kyrkan då, så här, vet, bruden till vänster brukar det vara, eller höger. Men där är det en parti. Jag tycker
fri bordsplacering, och sen så placera eller benämn istället borden.
Ja,
vill du säga. Det
är bara välja vilken blomma sätter du i vasen på respektive bord. Liksom. Är det klöver, eller är det...
Precis, då ska man komma ihåg det också.
Vilken jag tycker man ska tänka mer så här åldrar och så, mer. Att där kan det vara lite så här, ett lite yngre bord och ett lite äldre bord.
Har ni gift någon gång?
Ja.
Mm. Ja, hur var det på era bröllop? Var det eldigt eller var det?
Mycket.
Det var det.
Mycket kärlek.
Det var verkligen mycket känslor åt alla håll och och kanter.
Blev det någon gång att det kantrade över till någon slags otrevligt?
Ja, det blev slagsmål.
Oj, till och med det. Ja.
Bra, jag tycker det är bra. Jag tycker så här, alltså kanske inte för den som gifter sig, men om jag går på bröllop, då uppskattar jag ett slagsmål, en otrohet och någon som gråter. Allt det där är ingredienser som gör att man pratar om det länge efteråt.
Allt det hände på mitt faktiskt.
Det var så? Ja. Otrohet också?
Ja, om man räknar lite så här tafsande, ja.
Okej, fick se just då. Hur var det med ditt bröllop?
Jo, jag har gift mig en gång i tiden. Det var slagsmål även där. Men då hade jag och bruden redan dragit oss tillbaka. Så det var sådär, när brudparet ska ju lämna festen först, vilket vi gjorde, och sen urartade det tydligen totalt, fick vi höra på dansgolvet. Så där blev det rejält råkurr.
Är det någonting du minns med glädje tillbaka?
Ja, eftersom jag slapp delta i det, så är det ju det. Då blir det en liten så här härlig skröna.
Så Lotta här ska inte vara så rädd för konflikten. Nej, hon ska välkomna den.
Men har hon några specifika som hon vet kan vara bråkiga och jobbiga, då tycker jag man ändå kan säga så här att, ja, bara så att du vet att de är lite mer så. Du behöver inte ställa till en scen. Alltså man kan ju ändå, ja,
kan inte folk få upptäcka det själv då?
Jo, fast det får ju inte ta över så att det blir otrevligt eller läskigt.
Nej, men och temat för kvällen är ju inte politik, det är ju bröllopet, och det tror jag de flesta kommer respektera.
Jag tycker man kan vapenförbud.
Det är rimligt, ja.
Men hur ska man skära älgköttet? Tyvärr, det är bara sked idag.
Jag tror att Lotta har fått precis höra det hon vill höra. Tack så mycket. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Jimmy. Jag är ihop med min sambo sedan några år tillbaka. Vi har inga större bråk i vårt förhållande, men en sak tycker jag är lite märklig. Hon vill inte att jag tar på henne förutom när vi har sex. Jag får inte ta på hennes rumpa eller smeka hennes bröst i vardagliga situationer. Hon tycker att det känns äckligt, säger hon. Jag tycker det hela är väldigt konstigt. Jag har aldrig varit med om det här med mina tidigare partners. Jag vet inte om det här är något att haka upp sig på. Jag är fysisk av mig och tycker om att hålla om och ta på min tjej även när vi inte har sex. Jag känner mig ibland avhyst när jag försöker ta på henne, vilket är en ganska jobbig känsla när man är tillsammans med den man älskar. Samtidigt vill jag såklart inte göra henne obekväm eller irriterad, men jag mår dåligt av att inte få ta på min tjej. Borde jag göra en grej av det här eller bara acceptera situationen, undrar Jimmy. Jossan?
Jag sitter och tänker på en person som jag känner som hade en kille som tog på henne på ett sätt så här, och också framför andra, som var lite så här, ja, du vet, lite så här, klämma på rumpan, klämma på tutten, vilket
för att show offa eller för henne.
Han var bara van vid det, men det kändes ganska ofräscht. Och jag tänker om det kan vara något som inte fattar att det han gör känns lite småsunkigt. För det jag undrar är, tar han på henne på ett liksom ömt fint sätt, eller är det lite så här, tjena stumpan, kläm, är det så, eller är det
och liksom, vad är en vardaglig situation för honom?
Ja, alltså det blir så, för det finns ju ta på och ta på, så det är jättesvårt, för att om det är
kan
så
vara kärleksfullt också, alltså ja. Det kan ju vara det du berättar känns nästan som att han gör det för att man vill show offa liksom.
Ja, lite så här är min brud som jag får talla på,
som
lite.
Jag gör lite som jag vill,
ja,
med
det, för det gillar man ju inte.
Nej, det gillar man ju inte, men det var lite kärlek full och lite lekfull i liksom, ja, sådär, ja, hemlighet precis. I hörnet.
När det bara är de två hemma och så, då
ja,
vill
eller
man
till
och
med när man är på bion eller någonting sånt där.
Ja.
Jo då, så att vad säger du?
Det går bra.
Nej,
men jag funderar på två till saker i det här, och det är ju, tar han på henne även på andra sätt? Alltså är det så att han smeker henne över håret och killar henne i nacken, eller tar lite på armarna, eller är det bara rumpan och bröst hela tiden? För då kan jag förstå om hon tycker liksom att hon bara blir objektifierad. Därför det andra ska komma till att hon säger att hon tycker det är äckligt. Och då tänker jag så här, att antingen har hon någon hang-up som tycker att det är jobbigt med semisexuell beröring när det inte är under en sexakt, eller så är det just att det är bara det han gör, och då känner hon att det här inte,
att hon gör
att
det,
inte,
andra,
att det inte är
kanske
respektfullt. Så, så att det är många dimensioner här som gör att det är lite svårt att svara på, tycker jag. Men jag tycker inte att Jimmy, vår brevskrivare, ska ta det för givet att det här beteendet är fullt naturligt, eftersom det finns så många olika sätt vi kan läsa det.
Thomas Järven,
jag vill börja med att skicka en liten tanke till Jimmy, att jag förstår att det känns jobbigt för honom om det är så att han inte, alltså om hon står vid diskbänken och han inte får gå förbi och lägga en öm hand och smeka hennes svank lite, eller bara lite så här kärleks... För det, jag tolkar det lite så.
Att det han känns inte, nästan så, ja, att hålla med
han, och att leva. Och han är en fysisk person, skriver han också. Då är han lite vinklippt i det här förhållandet. Han får bara ta på henne under sexakten. Och det känns ju jättekonstigt, tycker jag. Så att jag tycker att det är sällan jag kommer med det rådet. Men jag tycker nog att han ska förklara för henne hur allvarligt det här är. Och att de kanske måste gå i... någon slags, och få kanske hjälp. Hon kanske har någon issue där liksom.
För det är ju ganska allvarligt. Alltså det finns ju den personen som är så här, du kan bara röra mig i sexzonen och det är släckt lampa och det är i sängen och ingenting annat. Alltså om man är själv hemma och någon står och diskar och man gör en sexuell närmande på sitt partner, då är väl det lite lek, eller?
Ja,
det är ju jävligt stack upp om man inte, om man tycker, om man säger nej till det, så får det inte liksom i sänghalmen.
Och det måste inte ens handla om en på en sån zon. Det kan vara, som jag sa, ryggen eller nacken eller vad som helst. Och hon verkar tycka att det känns äckligt. Och det
är ju
de måste ju prata om det, och han måste ju fråga henne om det finns något sätt han kan ta på henne som hon tycker är okej. Okay. Är det verkligen så att han inte får vidröra henne på några villkor på något sätt? Då är det ju verkligen not good, skulle jag säga.
Då måste hon ju någonstans, men hon måste väl kanske gå någon slags bearbetning, eller så någon slags terapi.
Ja, då måste de få hjälp på alla båda två.
För annars är det synd om Jimmy.
Håller du med om detta, Henrik Fiseus? Du får sista ordet.
Ja, absolut. Klargör för henne där. Men som jag tycker Josefin var inne på någonting väldigt bra. Finns det några sätt jag kan ta på dig som är okej? För att eftersom man skriver just rumpa bröst så blir jag lite fundersam där. Kanske finns beröring som är bättre. Så ta upp det med henne. Och i värsta fall, har du en issue, då behöver man ta hand om det.
Ja.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen. Jag heter Oskar. Min flickvän vägrar slänga blommor som hon fått av sitt ex. Jag och min flickvän har varit ihop ungefär 2 månader. Innan hon blev ihop med mig så var hon i ett dåligt förhållande. Det tog slut ungefär 1 månad innan vi började ses. Hennes ex smsar henne flera gånger i veckan och vägrar inse att det är slut. Hon har inte berättat för sitt ex att vi har börjat träffas eftersom han är väldigt känslosam och hon tycker det är bäst att han får smälta separationen innan hon berättar att vi är ihop. Jag är inte så svartsjuk om mig, bryr man vanligtvis inte om hans försök. Men nu har hon fått en stor blombukett av sitt ex som står på köksbordet hemma hos henne. Jag har sagt att jag inte tycker om att den står där. Men hon säger att det är dumt att slänga en så fin blombukett och att den inte betyder någonting för henne. Dessutom så berättar hon hela tiden om sms'en han skriver till henne. Jag börjar undra om hon vill att jag ska vara svartsjuk och försöka locka fram en reaktion hos mig. Jag tycker att 2 människor som är ihop borde kunna lita på varandra. Borde jag ändå spela mer svartsjuk för att min flickvän ska bli nöjd? Undrar Oskar. Vad säger Järveden? Du låg dubbelvikt där och ojade dig.
Jag fick en ångestattack. Jag fick för mig att det var så här, eterneller, en gammal bukett som hon hade hängt upp och som hon vägrade slänga. Liksom.
Torkade blomkärl.
Det här problemet kommer ju lösa sig ganska snabbt i och med att 1 vecka senare så är buketten död. Om hon inte slänger den då vill jag ha ett till brev här till Dilemma.
Ja. Men det är sms'en också. Det är, kan komma
han får
fler
ju
bukett.
Säga till henne, jag är inte intresserad av att lyssna på din ex-sms här. Det är liksom... Jag tror att likväl som hon kanske vill ha en reaktion från honom av svartsjuka, så kan hon också behöva en reaktion från honom att han är lite, han sätter ner foten. Det är ganska attraktivt också att han markerar, men vet du vad, nu är det du och jag, och om du har massa sms från ditt ex, ja, om det är viktigt för dig får du väl ha det, men berätta inte det för mig. Jag är inte intresserad. Och där blommorna, det kommer ju lösa sig. Om han vill vara riktigt hård så kan han, när hon går ut i rummet, hälla ut vattnet ur vasen så att de torkar.
Oj.
Eller hela vinäger eller någon skit.
Josefin Kraffer, vad säger du?
Ja, nej men först tänkte jag bara, gud vad många konstiga flickvänner vi har fått höra talas om den här söndagen. Men det var ju inte så konstigt. Jag tycker inte heller man slänger fina blommor faktiskt. De får stå kvar. Sen tycker jag precis som Thomas sa, man kan bara säga lugnt och stilla, jag behöver inte ha reda på de här sms'en som du får från ditt ex, jag är helt ointresserad.
Tror hon försöker göra honom svartsjuk?
Nej, jag tror hon säger det, hon tror att hon gör något schysst och att hon är öppen och ärlig och en schysst partner, men det hon inte fattar det är att det bara är så här jobbigt tjatigt för honom att höra, så han ska sätta ner foten och hon ska sluta läsa upp sms'en Och så kan partnern fortsätta skicka fina blommor som har färska blommor i hemmet hela tiden.
Ja, vad säger du, Fexeus?
Starta blomsterfilmer där.
Ja, jag vet inte.
Men alltså, vad vår brev skriver, måste förstå att allting här är ju så otroligt nytt. Det var 3 månader sedan hon bröt upp med sitt ex. Det var 2 månader sedan de här två började träffas. Vilket innebär att å ena sidan, hon är inte klar med sitt ex. Alltså, även om hon inte vill vara tillsammans med honom, så är hon fortfarande känslomässigt engagerad i honom. För det var ganska nyligen. De här två är ett väldigt, väldigt nytt par. Det är klart att han är lite osäker på det. Hur seriöst är det här? Bör hon bli intresserad av exet och så vidare? Så att jag tycker, precis som Thomas Jossi, han måste sätta ner foten. Han måste förklara att, och om du behöver liksom ta det här med ditt ex och att det ska ta lite längre tid innan han får reda på att du är en ny relation, gör den grejen då. Men dra inte in mig i det. Jag tycker det asjobbigt att lyssna på. Jag vill inte höra talas om ditt ex. Punkt. Så.
Ska vi ändå försöka svara på frågan?
Och frågan han, var...
Borde jag spela mer svartsjuk för att min flickvän ska bli nöjd?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Tvärtom.
Jag tycker i och för sig att han skulle kunna höra av sig till det där exet och bara så du vet, nu är det jag och hon som är ihop.
Nej!
Dålig idé, tyckte jag.
Dålig idé. Ja,
där blev du smackad.
Vad är det som är så farligt?
Jag menar att det är väl hennes beslut, tycker jag. Mm.
Varför då?
Därför att det är hennes ex.
Han har väl inget med deras relation att göra.
Men han håller ju på att skicka blommor och står i. Och skicka sms. Ja, då, det kan
då,
väl vara
då,
bra.
Då får ju den här killen ge henne chansen i sådana fall att berätta det. Han kan inte gå bakom ryggen och
jag
berätta.
Jag tycker han ska rycka luren och hennes hand nästa gång de pratar i telefon och bara...
Gör en filmscen.
Tjena, det är Stoffe här. Det är min brud nu. Klick.
Hon kan inte prata mer.
Och puta som med läppen också, så är det tufft.
Nej, men jag tycker det är lite attraktivt hos en man när han blir lite så här grottmänniska bara. Ja, men det är lite sexigt faktiskt.
Mm. Okej. Okay. Då vet du vad vi har där, Jossan.
Kolla vad sexig jag blir nu.
Mm. Ja.
Ser ut som en spattig räka.
Nu tror jag inte Oscar vill höra mer från er, utan han har fått sina sparvar varma.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så mycket Henrik Fexeus, tack så mycket Josefin Crafoord och tack så mycket Thomas Järveden.
Tackar.
Tack.
Något vi tillägger så här innan vi stänger butiken?
Tackar för alla brev. Ja, alltså, tack för alla brev. För att det är så jäkla kul att det kommer in så mycket.
Och igen en liten efterlysning. Hör gärna av er med uppföljning någon gång. Det vore jätteroligt.
Hur gick det?
Hur gick det?
Mm. Hur gick det ska ni höra av er till oss om. Och även när ni har dilemma. På dilemma@mixmegapol.se. Nu är det dags för Jossan här utöver i kanalen.
Mm, Mixkrysset. Så gå in på mixmegapol.se, ta fram kryssen och var med och ha lite kul och tävla och träna hjärnan och vinna en slant kanske.
Kanske det till och med. Mm. Har du missat det här programmet och vill höra det igen, då går du in på radioplay.se så klickar du på dilemma. Tills nästa helg så säger vi tack för kaffet.
Ja, tack för kaffet.
Tack.
Ha en underbar söndag.
Hejdå!
Titta, han gör det! 1-0 till French Hotdog! Vilket smakfullt mål!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Välj mellan massa goda dressingar till din French Hotdog som smakar lika gott som en perfekt glidtackling. Köp en French för 35, 2 för 59 eller 4 för endast 99 kronor. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.